Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla lyssnare och mycket välkomna till 2 timmar här med oss på Seniorradion 102,7 MHz. I studion finns jag som heter Mats Omvall och i kontrollrummet sitter Timo Heino. Idag har vi ett späckat program. Pontus Wiksell är dagens första gäst. Han pratar om lokal filmproduktion i länet alldeles strax. En halvtimme in i programmet får vi besök av vår nya landshövding Carina Ståhl Herrstedt som har varit på plats sedan 1 mars. Åke Sahlin har sin krönika och sedan lyssnar vi på en röst som förmodligen många känner igen. Henrik Harrison har många strängar på sin lyra, bland annat som konferensier i Monitor ERP Arena. Så avslutar vi som vanligt med veckans panel. Denna vecka består den av Carl Axel Blad, Bosenna Mesinski och Björn Widegren. Och vi börjar med veckans namnsdagar och med musik. Här är Kajsa Stina Åkerström. Är det så här det känns att komma hem, heter låten.
Ljus från ett fönster, genom lager av dis. En doft av nybakt råbröd, spår av omtanke och liv. Sommarblekta lakan i en skön nybäddad säng. Är det så här det känns att komma hem? År och mil av längtan har fört mig till din dörr. Jag andas in den frihet som lyft ryggen fri från skuld. På radion spelar sången med en älskad känd refräng. Är det så här det känns att komma hem? Dagar kommer gå, förtvivlan blir år i mun som du slår våren ut. För varje steg jag var beredd att ge upp, men så kom du som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem? Luften efter oss grängt som att börja om från norr. Den mask jag en gång bar på har nu spelat ut sin roll. Med dig så sluts en cirkel, nu blir då för länge sen. Är det så här det känns att komma hem? Dagar kommer gå, förtvivlan blir år i mun som du slår våren ut. För varje steg en sås, jag var beredd att ge upp men så kom du som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem? Rester av ett nedlagt spår med alla ros och sly. En öde tomt, ett nässelsnår, en gång var världen ny. Jag fick hoppet att fly. Ledljus från ett fönster, genom lager och dis. En doft av nybakt råbröd, spår av omtanke och liv. Sommarblekta lakan i en skön nybäddad säng. Är det så här det känns att komma hem? Dagar kommer gå, förtvivlan blir år i mun som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem?
Kajsa Stina Åkerström där. Är det så här det känns att komma hem, heter den, denna låt. Ja, men nu är det dags att prata med Ingrid Karlsson om veckans namnsdagar, eller hur?
Ja, det är det. Och då kan jag väl tala om att den 8 april, då är det Nadja och Tanja. Nadja var en av nyheterna i almanackan 1993. Nadja tillhörde gruppen av namn som kom från ingenstans och etablerade sig som ett vanligt förnamn under 90-talet. Namnet kom till Sverige från Finland och från ett ryskt namn och betyder hopp. Från och med 2001 är datumet för namnsdagen ändrad och Tanja är en ny partner i kalendern. Och Tanja, ja, i de äldre generationerna är Tanja ett mycket ovanligt namn. Det finns ungefär 300 kvinnor över 40 som heter Tanja som tilltalsnamn i Sverige. Det är ett ryskt namn som används i Sverige sedan början av 1900-talet. Är ett smeknamn för Tatjana som är namnet på en grekisk katolsk martyr. Haft namnsdag sedan 1986. Men från och med 2001 så får hon vårblommor i buketten tillsammans med Nadja. Och sen är det romernas internationella dag idag den 8 april. Om vi fortsätter så är det 9, då är det Otto och Ottilia. 10, Ingvar och Ingvor. 11 april, Ulf och Ylva. Lördagen den 12, Liv. Och då är det lakrisdagen, eller lakrisdagen hur man nu säger. Mm. Och 13 april, Arthur och Douglas. 14, då är det Tiburtius och då är det Volvons dag. Och sen är det någonting annat också, Mats. Tiburtius, vad tänker du på då?
Ja, vänta nu lite. Är det inte... Nej, du får hjälpa mig.
Men enligt folktron så ska björnarna ha vaknat den här dagen.
Just
och lämnat
det.
Sina iden.
Ja, det stämmer det.
Och jag tror att det är egentligen idag som Skansen brukar släppa ut sina björnar.
Ja,
på Tiburtiusdagen,
det stämmer det. Jag jobbade ju ett tag uppe i Västerbotten och då släppte man ut björnarna i Lycksele djurpark.
Ja,
just det.
Så då ska man inte gå ut i skogen ifall att...
Det är ingen som heter Tiburtius idag, väl?
Ja, jag vet inte.
Nej, det är tveksamt.
Men vi kan ju gratulera Nadja och Tanja om vi känner några sådana.
Det tycker jag vi gör.
Ja, då vet du.
Tack Ingrid.
Tack.
Nu en av mina favoriter, Willie Nelson, som fyller 91 år i slutet av denna månad. Just Breathe heter låten.
Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe.
stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Take everything you gave. Love you till I die. Meet you on the other side.
Willie Nelson där med sitt karaktäristiska sätt att sjunga. Dagens första gäst har tagit plats i studion. Välkommen Pontus Wiksell.
Tack så jättemycket.
Du är aktiv i något som kallas Filmuppropet. Berätta, ja. Vad är detta?
Ja, det är ju som alltid när det gäller såna här frågor är det ganska komplicerat. Men det är viktigt att särskilja på att vi heter Uppropet och inte Upproret. Det är många som tror att vi hetat Upproret.
Mm. Det finns ju Arkitektupproret.
Ja, precis.
Det är ett uppror. Ja, förlåt.
Men det kanske har lite uppror i sig, men framförallt ett upprop för att vi vill ha mer filmproduktion i Gävleborg. Och vi har haft ganska mycket filmproduktion och filmarbetare traditionellt i Gävleborg. För att vi har en närhet till Stockholm där de flesta produktionsbolag och så sitter. Men de senaste kanske 5 åren så har det hänt ganska mycket på det filmpolitiska, eller i det filmpolitiska landskapet i Sverige. Och det som har hänt är att det har ploppat upp små så kallade filmfonder. Men från 90-talet så kom det så kallade filmpooler, 4 stycken eller 3 stycken. Ett filmpool Nord längst upp i Sverige och den största och den tidigaste. Film i Väst som man också känner som Trollywood eller Trollhättan. Det ligger i Trollhättan, det kallas Trollywood med anspelning på Hollywood. Och så sen har vi Filmpool Syd också, eller film i Skåne. Och de tre har stöttat film via så kallade man har så kallade filmfonder då som investerar. De får pengar från regionen och så investerar de det i film, men då samäger de en liten del av den produktionen och får tillbaks. Så att Film i Väst startade med väldigt små medel, ett par 3 miljoner, och fick kanske 250 000 från en kommun och lite från regionen och så. Men nu har de en total omsättning per år efter att de har fått en massa filmer som har gått väldigt bra, så har de en omsättning på 135 miljoner ungefär. Så att de har växt ganska mycket. Men det har varit de 3 filmpoolerna runt om i Sverige. Så att filmcentra där man kan göra film. Men vi, och så sen har vi haft Stockholm som har levt sitt eget liv för att det bor många filmarbetare. Och så har vi haft många filmproduktionsbolag och uthyrningsföretag av teknik och sånt i Stockholm. Och vår närhet i Stockholm har då bidragit till att vi har varit ganska långt framme och kunnat ha många filmarbetare i Gävleborg. Men det senaste 5 åren så har det hänt så att det har skapat små såna här filmcentra eller filmpooler eller filmfonder kallar man det också. Och då finns det en sådan i Västernorrland och en i Dalarna och en i Stockholm. Så vi är omringade av det i Gävleborg. Och det de gör, de här filmpoolerna eller vad man nu ska kalla dem, filmfonderna, det är att de stöttar film eller deläger film, men de ställer också krav på film. De filmproduktioner som får de här stöden eller samägandet som en finansieringsåtgärd, de åläggs att spela in eller göra av med de pengarna de får lokalt därifrån de får dem. Det vill säga, får man 2 miljoner från Västernorrland så måste man göra av med de pengarna där.
Där på plats. Men det finns inte i Gävleborg?
Det finns inte i Gävleborg. Och det som händer då det är att i Västernorrland eller Dalarna eller i Stockholm då kan man subventionera sitt eget jobb om man är filmarbetare. Det vill säga för att produktionen kanske vill jobba med en kameraman eller med någon som gör efterbearbete, specialeffekter, digitala specialeffekter eller klipper. Mm. Vi har en av Sveriges främsta filmklippare i Håkan Karlsson som sitter i Skillefors. Men när han ska göra sitt jobb, då kostar han mycket, mycket mer än alla andra för att det finns inte de subventionerna här. Plus att vi också går miste om stora produktioner som potentiellt skulle kunna generera pengar till regionen. Så det, egentligen är det väl kanske de här filmresurscentrumen, de brukar marknadsföra att man får tillbaka så väldigt mycket pengar. Jag skulle gissa rent krasst att det är ett nollsummespel. Men det man däremot får, det är en levande bransch, filmproduktion.
Men ert mål då i filmuppropet, det är alltså att skapa en sån här pool även i Gästrikland?
Ja,
eller
precis.
Eller i Gävleborg?
Gävleborg, Gästrikland och Hälsingland. Mm. Det kanske faktiskt också ligger oss lite i fatet att Hälsingland är ganska mycket starkare än Gästrikland på det här. På den här delen, framför allt den lilla orten Skillefors är väldigt, väldigt stark på filmproduktion. Och vi har några av de främsta filmarbetarna i Sverige som sitter i Skillefors. Mm. Men det som händer då när vi saknar de här filmfonderna eller den filmfonden och de medlen och de stöden i den här regionen, det är att det görs ingen film här, det vill säga vi som filmarbetare eller vi som försöker jobba med film, jag är filmproducent, vi kan ha väldigt svårt att göra lokala produktioner här, så att vi tittar på att flytta eller hur vi nu ska göra det här. Jag sitter just nu och kollar på att skapa en sorts filial i Sundsvall. Men det som också händer är att vi inte exponerar den här delen av i Sverige. Eller vårt landskap exponeras inte utåt. Syns inte på tv, syns inte i film. Och nästan alla tittar på film och tv.
Men man frågar sig, varför är det så här? Varför finns det inte motsvarigheter i Gävleborg?
Det är en väldigt bra fråga. Vi har varit väldigt bra och vi har en väldigt bra filmkonsulent i Henrik Harrison. Och vi har bra stöd för kortfilm och vi har traditionellt en ganska bra filmpolitik här. Men det har hänt någonting fundamentalt och det har hänt i hela världen. Jag lyssnade på något som heter The Business från amerikanska NPR bara för några dagar sedan, att i USA då kollar till och med Kalifornien på att införa en sorts, de kallade production eller tax incentives, skattelättnader för filmproduktion, för de har också samma problem att de håller på att bli omsprungna av andra delstater i USA. Och det är någonting som händer och jag tror att det har att göra med de här streamingjättarna som Netflix och HBO och så, som har förändrat landskapet.
Hur arbetar ni med det här då rent konkret? Alltså, målet är att skapa en sån här fond, om vi kallar det så, i Gävleborg. Är det en politisk fråga? Lobbyarbetar ni eller hur gör ni?
Ja, vi försöker lobbyarbeta och vi säger det att vi är en väldigt politisk men opartipolitisk organisation. Vi är ungefär 115 stycken filmarbetare som har gått samman. och försöker driva det här. För ett par veckor sedan så hade vi en stor träff i Kilafors där vi bjöd in politiker och tjänstemän från alla kommuner och från regionen i Gävleborg. Det var bara, vi hade ingen representant från Ockelbo, det tyckte vi var väldigt tråkigt, men annars var det full täckning. Vi var, jag tror vi var närmare 90 personer. Och då handlade det framförallt om att informera. Vi bjöd in en vice vd från Film i Väst och så bjöd vi in vd från Film i Dalarna, vår granne, och så vad heter det, en representant från Film Västernorrland också, som föreläste om hur det fungerade. Och så bjöd vi in en producent som via länk som berättade hur det fungerar när de söker medel. Så jag tror vi lyckades nå fram och visa på förlusten både ekonomiskt och även, vad ska man säga, exponeringsmässigt av att inte ha en sån här fond.
Var det politikernas, hur reagerade de på det där?
Nej, det kändes väldigt positivt. Och alltså från höger till vänster eller vänster till höger. Vänstern brukar generellt vara mer benägna att stötta kultur, men det här är inte riktigt renodlad kultur på det sättet som man tänker sig traditionellt, för det är ganska kommersiellt film. Så det handlar egentligen om en sorts näringslivsverksamhet kopplat till kultur. Man brukar prata om kreativa och kulturella näringar, och det här är väl så mycket så som det kan bli, för att det är väldigt...
Det pratas ju en hel del numera om det här med att samhällsstöd i all ära, men det måste ju till förstås, men vissa partier menar att kulturen, även filmkulturen, måste hitta andra vägar för finansiering.
Ja,
sponsorskap och liknande.
Det håller jag verkligen med om. Problemet är att i Europa och i stora delar av Sverige då, med de här filmfonderna som finns runt om oss, och så om man kollar på stora delar av Europa, kanske framförallt Tyskland och Frankrike och så, de har finansiering via såna här filmfonder, eller ungefär så ser det ut. Och de filmfonderna är i grunden statligt eller regionalt stöttade. Och om vi då skulle bara förlita oss på att hitta en annan väg som är privat kapital, det skulle bli en katastrof. För då tävlar vi på ojämna villkor. Däremot så ser vi jättegärna en modell där man till exempel kan blanda privat kapital, equity till exempel, med statliga eller i det här fallet regionala stöd, och de stöden är också ett samägande, så att man har en sorts, nu blev det ett engelskt ord, skin in the game, att man har ett, man lägger in en insats, att man också behöver jobba från regionalt håll för den enskilda produktionen. Det är också viktigt, för regionen har så många resurser till samordnande som inte finns i aktörer som bara då inom situationstecken ger ut pengar eller finansierar.
Du, tiden går fort.
Ja, den gör det.
Vi får önska dig lycka till, dig och dina kollegor. Tack. I filmuppropet.
Tack så jättemycket.
Tack för att du kom hit.
Ja.
Nu blir det Frank Sinatra. I won't dance.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? So lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore.
I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do that continental. And this feeling isn't purely mental, 'cause heaven rest us, I am not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that the music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. And this feeling isn't purely mental, for heaven rest us, I am not asbestos, and that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms,
reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Våldet går inte i pension. Tantjouren Rigmor är en verksamhet inom kvinnojouren Blåklockan som erbjuder stöd till äldre kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Är du i behov av stöd är du välkommen att ta kontakt. Eller vill du vara med och bidra med din tid, dina erfarenheter och kunskaper som volontär? Du är välkommen att kontakta oss på telefon 076 549 3312 eller rigmor@blaklockan.com 076 549 3312 eller rigmor@blaklockan.com.
Låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, då säger vi välkommen till Carina Ståhl Herrstedt, länets nya landshövding.
Tack så mycket.
Ja, du har också med dig myndighetens kommunikationschef. Det är ju lite ovanligt.
Ja, vi brukar gå hand i hand när det är lite intervjuer och så här.
Nej,
du ser det aldrig för sent att lära något.
Du är på plats sedan 1 mars, va?
Ja, stämmer.
Och har tagit plats i slottet. Mm. Funnit dig till rätta. Ni har en privat våning där.
Ja, stämmer bra. Och nu börjar vi komma till rätta där, ja.
Du är ju från Åstorp i nordvästra Skåne. Och du satt i riksdagen från, när var det?
Jag har suttit i riksdagen sedan 2010.
Ja, okej, för Sverigedemokraterna.
Ja, stämmer bra.
Nordvästra Skåne, det är ju traditionellt ett starkt fäste för det partiet. Mm. Hur påverkade det dig när du valde politisk inriktning?
Egentligen inte alls, ska jag säga, utan jag bestämde mig att jag skulle samla all information från alla partier och då landade det på Sverigedemokraterna, så att jag visste egentligen inte så mycket om partiet när jag valde att engagera mig. Men jag bodde på den tiden i Landskrona, vilket jag i och för sig gör fortfarande nere i Skåne, och då följde det sig naturligt att det blev Sverigedemokraterna. Det var ganska så. Det föll sig naturligt, för det var de frågorna. De var mycket just äldre frågor, och det var väldigt mycket med gängkriminalitet och så här. Så att, på den vägen är det. Mm.
Nåväl, nu är du ju inte partipolitiker längre.
Nej, inte alls.
Du kommer till ett län som egentligen har två helt olika delar. Gästrikland med sin industritradition och Hälsingland, ska vi kalla det för, sina småstäder och bondetraditioner och allt. Och Hälsingegårdar. Men jag antar att du redan har eller redan är på rundresa.
Ja, men det stämmer. Vi har börjat att resa runt. Så jag har avverkat 5 kommuner nu, tror jag det är. Mm. Så att den resan fortsätter nästa vecka. Så att jag håller på att åka runt och höra vilka förutsättningar och vilka utmaningar man ser i de olika kommunerna och så här. Så att jag håller på att lära mig, känna mig länet. Mm.
Vad är ditt intryck så här långt?
Det är fantastiskt. Jag älskar ju naturen, så att jag tycker det är jättespännande. Vi har inte varit på någon Hälsingegård nu, så att det ser jag fram emot också.
Det är ju världsarv.
Mm, precis. Mm.
Du kommer också till ett län som har bland de högsta antalen arbetslösa. Och samtidigt en av de lägsta utbildningsnivåerna. Vad kan länsstyrelsen göra? Hur tänker du där?
Nej, men det vi kan göra är väl egentligen bara fortsätta och försöka samordna länet. Just konkret vad det gäller utbildning och skola, så är det ju, ligger ju inte det på vårt bord. Men att göra länet till ett attraktivt län, tänker jag, det gör ju att folk vill flytta in istället för att flytta ut från länet. Ja. Och med det så kommer också förutsättningarna att ha bättre eller fler utbildningar och så vidare, och skapa fler jobbtillfällen. Så att jag hör ju när jag går runt att man jobbar lite olika med det i kommunerna, och jag tycker att det låter som att man jobbar med det på ett bra sätt.
Mm, mm. Hur många kommuner finns det?
10.
Du har läst på.
Jajamän.
Just det. Ja, här i länet finns ju dels Gävle som en större stad eller medelstor stad med svenska mått, och så finns det riktigt små kommuner som Nordanstig och Ockelbo, vet jag inte om de vill räknas som en liten kommun, men i alla fall. De är ju satta på kartan på ett kungligt sätt, om man säger så. Mm. Din utnämning här vålade ju åtskilligt med protester. Hur upplevde du det?
Det är väl alltid tråkigt att börja så i uppförsbacke. Men jag känner att jag har blivit fantastiskt mottagen både på vad det gäller på länsstyrelsen, men också nu när man har träffat politiker runt om i kommunerna och så här. Så att det, Det är ingen rolig start, absolut inte. Då får man kanske jobba lite hårdare för att jobba upp det förtroendet. Men jag tycker vi är på god väg. Mm. Och med dialoger och man lär känna varandra så tror jag nog att det kommer att förändras.
Även till de som inte ville att du skulle komma hit. Det var ju aldrig meningen egentligen. Ja. I protesterna eller invändningarna.
Ja. Och sen ska man ju komma ihåg också att jag får ju ännu mer glada tillrop, att man tycker att det är kul att det nu kommit en landshövding, och det spelar ingen roll vem så länge att jag kommer och gör ett bra jobb, och det är ju hela syftet såklart. Jag hade ju inte blivit föreslagen att sitta här om inte man trodde att jag kunde klara av det. Mm. Så att det är de som har varit negativa som klart har hört högst, så ska jag säga. Ja. Så att så är det ju, och det är aldrig roligt. Det är klart att det känns.
Det var ju första gången som en företrädare för det partiet, Sverigedemokraterna, fick den här utnämningen. Blev du förvånad?
Nej, det blev jag väl inte. Det ska jag inte säga. Det tycker jag inte. Det är många olika politiska partier som har den här posten. Så att det vore ju snarare konstigt om just Sverigedemokraterna, som är så pass stora, inte skulle ha någon.
Var det någonting du hade väntat på kanske?
Nej, det ska jag inte heller säga. Nej, absolut inte. Okay. Nej.
De här invändningarna då, de grundade sig ju dels på en text som du förmedlade om hur man sätter ihop ett fotbollslag. Hur gick det där till egentligen?
Ja, men det kan jag berätta.
Alltså man kan säga så här, va, att texten var ju minst sagt grovt fördomsfull.
Absolut. Ja, ja. Texten var fördomsfull och texten visade på klara stereotypa åsikter så att säga. Jag hittade ett skämt på Facebook som jag kopierade och skickade till min dåvarande sambo. Mm. Mm. Så att det är ju, jag har inte medvetet spridit den, och jag har inte skrivit om någon, utan det var som ett skämt, och sen så blev den mejlen hackad och sen så har det spridits på det sättet. Så att det har ju aldrig varit min andemening att det skulle uppfattas som att det är jag som sprider det, och det har ju aldrig återspeglat mina värderingar på något sätt, utan det handlade om hur man förstärker ett fotbollslag. Så att, så att det är jätteolyckligt och såklart jättedumt.
Men alltså, du måste ha tyckt någonstans att det var rätt kul.
Nej, men det handlade ju om...
Eftersom du skickade det till den personen.
Ja, men jag skickar väl många skämt sådär, men absolut. Det handlade ju om att förstärka ett fotbollslag, och jag är väldigt fotbollsintresserad. Och det, som sagt, det var väldigt grovt och väldigt stereotypt, så att jag tänkte att... Ja, men alltså det är så grovt att det är ingen som ens kan ta det på allvar. Och det är såklart att väldigt olämpligt och väldigt klumpigt, absolut. Och jag kan väl förstå att när det sen då får spridning att folk tar illa vid sig, och det har jag bett om ursäkt för, och det står jag för, att jag verkligen tycker att det är sorgligt att det har blivit så.
Hur kändes det när det blev offentligt då?
Nej, men det är klart att det är jobbigt, eftersom, som jag säger, att det speglar ju inte alls vem jag är eller mina värderingar. Och därför...
Ja, men någonstans måste du ha tyckt att det var lite kul ändå, eftersom du valde att vidarebefordra det. Du skrev det inte själv, det ska
nej,
vi säga.
Nej, absolut inte.
Som vi var tydliga med. Mm. Men du skickade vidare.
Mm.
Ja.
Mm.
För att...
Nej, men dels för att det var så tydligt och stereotypt, att det pekade på varenda fördom som folk har. Så att det var väl egentligen av den anledningen.
Inte att det var roligt då?
Ja, men det är väl lite som ett Norge-skämt, tänker jag. Det är inte det att man går och tycker illa om normen för att man skickar ett Norge-skämt. Alltså det, så att det är klart att jag tyckte väl att det fanns någonting roligt i det, men det är ju för att det är så grovt och så uppenbart att det inte är någon essens i det. Mm. Väldigt dumt. Mm. Det är klart att jag ångrar det idag. Mm. Det har ju speglat det här på ett alldeles felaktigt sätt, så det är tråkigt.
Mm. Du, regionen i Gävleborg har ju beslutat att inte längre HBTQ-certifiera sig. Blir det samma i länsstyrelsen?
Det vet jag inte. Utan det är ju ett arbete som har påbörjat påbörjats sen innan jag tillträdde så att säga. Så att det går i den ordinarie beredningens gång. Att det kom, någon tittar på ärendet och man bereder och tar fram för- och nackdelar. Och vad har det gett och vad har du... Så, här. Så att det är en helt vanlig beredning. Så att det är av den anledningen jag inte har kunnat säga att det blir si eller så. Därför att det här måste ju följa gängse beredning som alla andra ärenden.
Ska förtydliga bara det här med HBTQ. Certifiering, det innebär egentligen en utbildning för personalen i, ja, i regionen eller länsstyrelsen i ditt fall om hur man bemöter och inkluderar personer med HBTQ-inriktning, ska man säga. Det var ju organisationen bakom Gävle Pride som först ställde frågan till dig. Och både om det certifieringen och om att inbjudningstala på Gävle Pride.
Där ska vi väl kanske vara tydliga med att den frågan har jag ju egentligen aldrig fått.
Nej. Men så att... jag tyckte så här när jag läste dina svar eller hörde dina svar att jag anade en viss irritation.
Då vet jag inte riktigt
över att du har fått frågan överhuvudtaget.
Över att inte ha fått den?
Över att ha fått frågan.
Nej, då vet jag inte riktigt vad du har läst in där, för att jag har sagt hela tiden att skulle jag få frågan... Så absolut, då kommer jag att hantera det som vilken förfrågan som helst. Att finns det tid och möjlighet så är det inget konstigt med det överhuvudtaget. Däremot har jag också sagt att känner de sig inte bekväma med att bjuda in mig så ska de inte göra det bara av gammal hävd. Utan det ska kännas bra för alla som är inblandade och det är väl ganska så viktigt, tänker jag.
För att även om du nu inte är politiskt eller partipolitiskt aktiv så kommer du ju från ett parti som... inte vill hissa Pride-flaggan som förbjuder Lucia och fel kön och så vidare. Så det kanske inte är helt konstigt att man inom den organisationen, Gävle Pride, alltså, är skeptisk till dig.
Nej, men då har man också glömt att titta på individen, tänker jag. Att titta och se vilka frågor jag har jobbat med. Jag har jobbat med just inkluderingsfrågor och att alla ska ha samma förutsättningar och så vidare. Så att då tittar man ju på partipolitik snarare än på person. Och det är ju ganska så olyckligt när man pratar om inkludering. Mm.
Ja, jag tycker det vore ju ganska naturligt för dig att närma sig dem i och för sig. Men det är min åsikt.
Jag har bjudit in dem till ett samtal för att diskutera det här och lära känna varandra och få ett ansikte på varandra.
För du vill ju hellre ha enskilda möten än offentlig debatt. Varför är det så?
Nej, men jag tycker att om jag har någonting jag vill säga till dig, då säger jag det till dig. Jag behöver ju inte gå och göra en stor grej av det i media, tänker jag. Utan då tar jag det så här istället. Så att, och jag har fått många mejl när folk har frågat vad jag tycker om det och tycker om detta. Och då svarar jag på det. Mm.
Det är ju ett sätt att slippa offentlighet också.
Nej, det tycker jag väl inte. Den kommer man ju aldrig från i min roll. Men jag tänker diskussioner av den karaktären kanske man inte har i media. Och i och med att vi hade ett ärende också så att valde jag att jag tänker att jag svarar på det. Svarar mejlledes istället för att det blir konstigt att använda media som en kanal att kommunicera med varandra.
Alldeles nyligen så publicerade Länsstyrelsen på sin hemsida någonting väldigt ovanligt, nämligen en intervju med dig själv. Mm. Varför gjorde ni det?
Nej, men jag har ju såklart ett jobb att lära känna och ge en bild av mig till medarbetare och till länet. Så att det var väl lite för att få ut de här frågorna på ett oklippt och konkret sätt. Mm.
Och kontrollerat sätt kanske också.
Ja, men det blir det ju om det är oklippt såklart. Jag säger, det här är ju också ett sätt att prata och kontrollera samtalet. Jag kontrollerar inte frågorna, men jag kontrollerar svaren. Mm. Mm. Och vad det är som sänds.
Jo, men en sån där text menar jag. Mm. Jag har aldrig sett något exempel på något liknande. Måste jag säga.
Nej, det är möjligt.
Ja, jag har aldrig jobbat 40 år som journalist.
Nej, men ja, det var ett sätt att visa öppenhet att svara på frågorna eftersom det florerade en massa frågor och svaren skilde sig beroende på vem du lyssnade på eller var du läste det. Och då tänkte jag, då är det väl bättre att ge svar så att alla får höra min version av det.
Ja, men invändningen är ju att du får de frågor du vill ha. I en sån intervju, eller hur? Du får inte sådana frågor som jag ställer.
Jag vet inte om det skiljer sig så mycket faktiskt. För att jag tycker ändå att det är exakt samma frågor som jag har fått hela tiden. Och det var därför det var viktigt. Det är de här frågorna som har ställts till mig. Både mejlledes och i intervjuer. Och ja, men ungefär samma frågor som du ställer nu, fast med kanske andra ord. Mm. Och du får ungefär samma svar.
Okej, vi lämnar det. Mm. Du, för en tid sedan så var det några statsvetare som på DN Debatt hävdade att landshövdingar, det är ett ämne som man kan skrota. Läste du den artikeln?
Nej, jag har inte gjort.
Ja, de menar att det är ju, egentligen stammar ju från 1600-talet. Och att det borde kunna skötas mer rationellt och enklare med tjänstemän. Länsråd till exempel, som ju finns. Vad tänker du om det?
Jag tänker att länsråd är också invalda eller anställda av regeringen på samma sätt egentligen som en landshövding är. Så att det är väl en fråga upp till regeringen att fatta beslut om.
Mm. Ja, men tack Carina Ståhl Herrstedt för att du kom till oss.
Ja, tack för att jag fick komma.
Nu blir det musik. Pernilla Andersson i sin egen låt heter det. Som en ö.
Smalare än de som jag brukar gå förut, och brantare men också utan slut. Vi lovar att stå vid vägs ände, där asfalt skrapats bort och blivit grus, där bagagen som vi burit, älskat, hatat och besvurit, leknat bort som en gammal kärleksdag. Jag såg du kom från ensamhet, från brustna hjärtans rum till bergsunds strand. Och du sa du såg dig själv i mig, som en ö som aldrig riktigt hittar land. Jag går dit min älskade väntar, jag följer den vägen som vi sa. Står här och håller min längtan, den brukar ge sig av och flyga fri. Över städerna jag skrattat i blivit kär, och druckit tid förbi i hopp om att hitta lite lugn. I sovande stund var jag vaken, gick Hagaparken runt och letade mot. Sen kom du och allting före blev precis som att jag drömt mig på något vis. Du undrade var jag var. Du såg jag kom från ensamhet, från brustna hjärtans rum till bergsunds strand. Jag sa jag såg mig själv i dig, som en ö som aldrig riktigt hittar land. Jag står här och håller min längtan, jag håller den tätt in till ditt bröst. Och jag går dit min älskade väntar, jag följer den vägen som vi sa.
Reklam.
For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenedycare.se så hjälper vi er.
Forenedy Care.
Forenedy Care.
Hej!
Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Har du eller någon du känner drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder? Det kan vara en stroke, minnessjukdom, trafikolycka eller hjärntumör. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill berätta om vårt arvsfondsprojekt Hjärnkontakt. Hjärnkontakt är en träffpunkt, mötesplats för dig med en hjärnskada, där du kan få stöd och gemenskap. Vill du veta mer om träffpunkt Hjärnkontakt? Ring oss på telefonnummer 026 456 1794. 026 456 1794. Hjärnkontakt för ett bättre liv med hjärnskada.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Jag heter Åke Sahlin. Vi lever i mörka tider just nu. Det är svårt att se något hoppfullt i världen överhuvudtaget. Som riktigt gammal pensionär blir jag mer och mer feministisk, faktiskt. Psykopater som Putin, Trump, Erdogan i Turkiet, Milei i Argentina och så vidare. Alla dessa fruktansvärda män som styr vår värld med mycket begränsade kunskaper och ett självhävdelsebehov som är ofattbart. Inte en enda kvinna som är med i det spelet. Jag saknar Tysklands förbundskansler, för detta förbundskansler Angela Merkel. Även om jag inte delade hennes konservativa grundvärderingar, så var hon ändå en kraftfull, medmänsklig kvinna som ingav hopp. Idag finns ingen kvinna i ledande ställning som kan inge hopp. Greta Thunberg får vi ju inte glömma. Hon har haft ett enormt inflytande på flera områden. Nu ska hon studera och sen får vi se vad det blir av henne. En annan fråga som oroar mycket är ju våldsutvecklingen, inte minst i Sverige. Vi kommer att prata, några vänner och jag, om detta hemska. Om inte Örebro-mördaren Rickard Andersson tagit sitt eget liv, hur skulle vi då ha hanterat honom? Någon nämnde Anders Behring Breivik. Han sitter inlåst på obestämd tid och i en ny rättegång förra året ansåg man att han inte kunde bli frigiven. En av mina vänner uttryckte då en åsikt om att en sån som Breivik inte skulle få leva längre. Dödsstraff alltså. Han dödade ju över 70 unga människor. Var går gränsen? De allra flesta är väl överens om att dödsstraffet på de ledande nazisterna efter andra världskriget var det enda rätta, eller? Anders Behring Breivik anser att hans mänskliga rättigheter har kränkts när han fått ett så långt fängelsestraff. Ja, sånt kan man diskutera. De två områden jag berört handlar ju båda om störda, hemska mäns sätt att hantera verkligheten. Vare sig man är president eller massmördare. Varför är män så mycket mer oberäkneliga och våldsamma än kvinnor i allmänhet? Jag tänker ofta på min uppfostran och den tidsanda jag växte upp i på 50-talet. Då var manlighetsidealen på många sätt hårda och rigida. Fortfarande finns mycket av det kvar, men visst har det också blivit mycket bättre i flera avseenden. Hur ska vi göra för att alla karlslokar ska inse att manlighet är något som kan förändras hela tiden? Vi får lära oss av kvinnorna helt enkelt. Omsorgsfulla, inkännande, förstående och öppna för förändringar. Alla människor, oavsett kön, har medfödda möjligheter till förändringar. Om vi ska få en värld där sådana som Trump och Putin inte ska ha möjlighet att ta sig upp till toppen, måste vi alla hjälpas åt, säga ifrån, vara mer öppen för förändringar och medmänsklighet. Därför borde feministiskt initiativ återuppstå igen. Mer kvinnlighet i politiken helt enkelt.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompañará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Välkommen säger vi till Henrik Harrison.
Tack för det.
I fortsättningen så tror jag att det är många lyssnare som kommer att studsa till och säga: vad har jag hört den där rösten förut? Ja. Är det någonting du råkar ut för, antar jag?
Ja, men så är det. Det är ganska många som känner igen rösten. Nu är jag lite snuvig och lite tunn i rösten, så nu kanske den inte känns igen. Och sen så anpassar man ju sin röst lite grann, så att när jag är på arenan så har man ju liksom en lite annan röst kanske än vad man har, ja, i alla fall. Men absolut, jag blir oftare igenkänd på rösten än på ansiktet.
Ja, okej. Ja, för du är alltså speaker kan man säga på ERP Monitor Arena.
Ja, men konferensier, programledare, jag vet inte. Vi har, i hockeyvärlden så är det ju en person som har epitetet speaker, titeln, ja, speaker. Och den, okay, är ju vår eminenta Kent Larsson.
Som, ja, har, som jag redogör för mål och, yes, mål. Gör, så. Men vad gör du då? Du intervjuar.
Ja, men exakt. Jag har ett litet uppsnack så att vi försöker att skapa en härlig miljö för alla som kommer, för publiken, att de ska få precis den tjänsten som man får när man tittar på tv. Att det ska vara ett litet uppsnack. Det här är saker man kan fokusera på under matchen. Det här är matchen i matchen. Statistik, lite sånt där liksom, runt omkring. Och sen med gäster i pauser så pratar man igenom Brynäs IF i allmänhet och matchen i synnerhet. Och sen intervju med spelare och lite sånt där. Mm. Så det här, vi ramar in arrangemanget helt enkelt.
Och nu sitter du och blir intervjuad. Mm. Hur känns det?
Ja, det är ju faktiskt en väldigt ovanlig situation. Jag tycker att det här är lite konstigt. I alla roller där man är moderator och konferensier så pratar man ju med folk. Ja.
Du får ställa frågor till mig om du pockar på.
Det kanske blir en sån grej att man känner att så här, när, för att få kontroll över situationen så kanske jag börjar intervjua dig mitt i detta.
Vi får se vart det leder helt enkelt. Men du, hur kom du in i det här facket? Som konferensier?
Som konferensier? Ja, vem vet det, höll jag på att säga.
Hur länge har du hållit på med det?
Nej, men jag har undervisat på högskolan i Gävle ganska länge, i många år. Ganska så direkt på när jag slutade och plugga själv så liksom tog jag klivet för att jag tycker att det är kul. Och att jag upptäckte att jag var ganska duktig på att få ut ett pedagogiskt budskap eller göra en föreläsning någorlunda underhållande, så att jag fick liksom god feedback på det, och som vanligt så är det väl ofta bekräftelsen som skapar det som man sen fokuserar på, så att då blev det lite så att jag fortsatte på det, och sen så jobbade jag ju en kort stund som programledare på TV4
när det fanns, ja, när de hade relation här. Exakt. Just det, men det är ett bra tag sen.
Ja, det är 2006, 2007, 2008 tror jag var där.
Just det. Var det Brynäs eller Arena som kontaktade dig då, eller?
Ja, men faktum är att historien gick så här, att Brynäs IF kontaktade mig i egenskap av lärare på högskolan för att de ville ha studenter som skulle göra inslag, eller de ville liksom börja undersöka, det här var i webb-tvns barndomsår, så att de ville liksom utforska det spåret att göra webb-tv. Och då frågade de om det fanns några studenter, och det fanns väl några, jag tipsade om några och kom fram till att det där vore ju kanske ganska roligt att göra själv. Men jag gjorde ju inte det. Men däremot började jag bildproducera. För att jag jobbade som bildproducent också på TV4. Så då kunde jag kliva in och bildproducera på Brynäs IF när de fortfarande sände matcherna, hockeymatcherna, ifrån arenan. Och sen så blev det naturligt så att jag började jobba med att utveckla webb-tv-satsningen på Brynäs. Mm. Och då så plötsligt så står man ju där och lånar ut sin röst eller gör sina inslag. Och när jag skulle avveckla mig själv ifrån det arbetet, det var faktiskt då egentligen som det började. För då tänkte jag att när min ersättare fanns på plats så fick jag tråkigt. Vad fasen ska jag göra nu? Och då tänkte jag, men vi kastar in någon som vi börjar intervjua i arenan live. Och på den vägen, ja,
så du utvecklade den där liksom, under hand. Vad var det du undervisade på högskolan?
Film, alltså narratologi. Inom filmvetenskapen och medie- och kommunikationsvetenskapen så undervisade jag i historieberättande, storytelling, manusförfattande och filmteknisk historia, lite sådana bitar. Hur man berättar med rörlig bild.
Apropå berätta, du har också varit konferensier på Gavlit.
Absolut, ja. Det var ju ett jättespännande uppdrag. Det här är ju lite speciellt. Jag brukar skoja om att man är misstänkliggjord i flera olika branscher. När man är på hockeyarenan så är man ofta stämplad som den där märkliga kulturtypen som sysslar med film och med berättande. Och när man är på AV med forskare eller helt privat eller andra ställen så blir man stämplad som den där sporttypen, sportfånen, som egentligen inte borde ha koll på de här frågorna.
Vi vill gärna dela in folk.
Ja, men exakt. Ja, men det finns väl en tendens till det. Och jag tycker att det där är lite spännande, för att på Gävligt så ville de ju överraska publiken, och då så tog de in min hockey, alltså min hockeybakgrund, och tänkte att vi sätter en Brynäs-konferensier på en litteraturfestival och ser vad som händer. Och det blev ju bra.
Ja. Det var första gången för ett par tre år sedan, va? Då var det på teatern fortfarande.
Ja, det var på teatern. Det var de första två åren, de första två omgångarna så var det jag som var konferensier.
Sen har du ju varit här i Folkets hus då, men där har ju inte du varit med.
Nej, då var inte jag. Jag ledde ett samtal bara, från, alltså var en av moderatorerna, men inte var den som höll ihop allting.
Men du har lämnat högskolan nu då?
Ja, högskolan lämnade jag för länge sedan i den egenskapen som jag hade då. Det var alltså 2014.
Okej, ja, det är ju torrt.
Men jag gör ju ändå de här AV med forskare på Musikhuset i samarbete med högskolan i Gävle fortfarande.
Vad är det? Det får du berätta mer om.
Det är en jättefin satsning. Det är fint att jag får chansen att göra reklam. Och det är värt all reklam också. Det är... En gång i månaden så anordnar vi en liten en AV där vi tar upp ett aktuellt ämne och samtalar med forskare om detta ämne. Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara energikrisen som vi inledde med för 2 år sedan till nu det senaste som handlade om maskinen och människan. Så att olika forskare från olika fält uttalar sig om aktuella ämnen och sen så sätter vi ihop det till ett samtal. Och låter publiken också vara med och ställa lite frågor.
Och då är du samtalsledare?
Jajamän.
Ja. Vad intressant.
Mm, ja. Fantastiskt fint.
Men du har rätt mycket extra knäck.
Ja.
Vi ska återkomma till det sen. Men du, först, är du en estradör?
Jag skulle väl vilja vara det i alla fall. Alltså, det är klart. Jag tror att säga, om man trivs med sig själv i ett offentligt sammanhang på en scen och börjar att känna att man har ett självförtroende så blir man väl en estradör i den formen att man kan våga ta den platsen lite grann.
Det handlar nog rätt mycket om att våga. Ja. Alltså de flesta människor får ju skrämselhick om de ska prata till fler än 5.
Absolut.
Eller något. Mm. Men du har ju tusentals människor i arenan där.
Jag ser det ju som faktiskt det är ju en jättekomplimang att bli kallad estradör. Om man blir omnämnd som en sådan så tycker jag att bara, oj, men vad fint, då har man ju lyckats. Men det vet ju du också som sitter här i radion. Det finns ju en speciell känsla med att berätta, att finnas i nuet och i ett samtal eller i en...
Absolut, ja, det är jättekul. Och att vara lärare är ju ett jobb också på estraden kan man säga. Du har klassen framför dig, din uppgift är att fånga deras intresse.
Så. Verkligen, verkligen. Mm. Ja, det var ju så jag kom in på det, att man upptäckte att det utbytet är väldigt, väldigt spännande.
Men nu jobbar du med något helt annat, va? Inom regionen.
Ja, just, exakt. Egentligen sen jag slutade på högskolan på allvar. Vi har jobbat på Brynäs IF också under en lång tid med deras webb-tv-satsning och de bitarna. Det gjorde jag ju också på heltid ska sägas under några år. Men nu jobbar jag på Region Gävleborg, på Kultur Gävleborg med filmfrågor. Jag jobbar med produktion och talangutvecklingsfrågor för regionala filmare. Och numera sedan några månader också kulturella och kreativa branscher, alltså utveckling av det som är utnämnt och så fint är vår nya basindustri i Sverige, eller en av våra basindustrier i Sverige, nämligen de immateriella eller de kulturella och kreativa näringarna.
Spelindustrin.
Till exempel.
Men det står på nätet att du är kulturstrateg.
Ja, och, exakt. Och det är ju i de frågorna. Vi i Gävleborg, på Region Gävleborg, så har man ju liksom identifierat att det här är ett område som vi skulle kunna satsa mer på. Och därför så har vi börjat ett förvaltningsöverskridande samarbete med att sätta fingret på de kulturella och kreativa näringarna. Mm. Och då heter det strateg istället för verksamhetsutvecklare. Så att det
är alltså Region Gävleborg som är din arbetsgivare.
Jajamän.
Hur är klimatet för kulturen i länet tycker du?
Oj, jag tycker att vi, alltså med just de här satsningarna som sker nu och den vilja som finns att fokusera på då kulturella och kreativa branscher, då mår vi väldigt bra. Mm. Vi ligger ju väldigt bra i tiden också ska sägas med den satsningen, i och med att vi annonserade vår satsning ungefär samtidigt som regeringen gjorde det på nationell nivå. Så att visst, jag tycker att det finns fortfarande en fantastisk utvecklingspotential, men det är också det som är härligt att man kan fylla någonting i. Mm. Sen tidigare så är vi ju duktiga på när det kommer till prioriterade frågor som barn och unga och alla sådana delar. Där är vi redan utvecklade.
Ja. Men å andra sidan så hör man ju från vissa politiska håll att kulturen måste bli mer självförsörjande. Skaffa sponsorer och annat stöd. Samhället ska liksom skära ner sitt pekuniära stöd. Är det någonting du märker av? Eller?
Ja, ja det, vi måste ju förhålla oss till det. Mm. Och det här är ju väldigt centralt. Jag tror att den här satsningen på kulturella kreativa branscher till exempel är ett, en del av ledet, i det ledet som, där man tänker på de här frågorna. Det släpptes ju en rapport för några månader sedan som heter Privat kulturfinansiering, där man försöker att mejsla ut eller hitta stigar framåt för hur den här finansieringen skulle kunna se ut. För att vi vet ju att det dras ner på offentlig finansiering, eller åtminstone så räknas det inte upp i den takt som det kanske görs på andra sidan. Och det är många som ska ha del av den offentliga kakan naturligtvis, så att jag låter det vara osagt varför, men men vill vi ha mer finansiering så bör man titta på andra håll. Och det, vi har ju exempel här i Gävle på privat finansiering som faktiskt funkar riktigt bra. Det är Profundis Teater till exempel och andra aktörer som hittar medel på andra håll. Jag tror att man måste hitta, och där spelar regionen då en roll i att skapa strukturer för hur man ska kunna hantera sådana som vill ge kulturfinansiering eller sådana som på ett eller annat sätt vill utveckla kulturen.
Det finns en ganska löslig men ändå en organisation som heter Rädda kulturen i Gävleborg från slakt.
Just det.
Det är ju väldigt dramatiskt. Och där är vi väl kanske inte riktigt ännu. Eller hur?
Jag tycker väl att det är en... Den där föreningen är ju ett litet olyckligt namn, men med en väldigt angelägen fråga.
Mm.
För att vi har ju byggt mycket av vårt välstånd och det som gör att vi i Sverige kan slå oss för bröstet och titulera oss som ett av de mest civiliserade folken i världen. Det kommer ju från folkbildning, ifrån kultur, ifrån att det har varit så integrerat i hela vårt samhälle från förskoleålder till vuxen. Och när det börjar att försvinna lite ifrån det normala...
Mm. Studieförbunden går ju på knäna.
Ja, men verkligen. Där har vi ju ett jätteproblem. Mm. Och studieförbunden är en del som är otroligt viktig för vårt svenska samhälle och vår modell för hur det ska se ut.
Det återstår att se, som det heter i intervjuer med makthavare, fel att säga, men med personer som har någonting att säga till.
Ja, men exakt. Jag känner att jag ger ett så här politiskt svar här nu, men det är viktiga områden och vi måste fortsätta satsa och vi måste fortsätta kämpa för att det ska satsas pengar, för att alltså, nu far jag iväg lite här, men jag tänker vi pratar om cirkularitet och om hållbarhet. Det är ju liksom centrala begrepp i vårt samhällsbygge idag. Man pratar om ekologisk hållbarhet, det kan de flesta förhålla sig till. Man vet vad det är för någonting. Vi pratar om ekonomisk hållbarhet, det kan de flesta också förhålla sig till. Men social hållbarhet, det är lite svårare. Vad är egentligen social hållbarhet? Vad är det som gör att vi vill leva i ett samhälle och skapar en hållbar situation för oss människor att må bra på en plats, i en stad, på landsbygd, var som helst? Jo, där kommer ju de här kulturdelarna in.
Mm.
Här kommer sådana saker som de som inte är kvantifierbara. De är svåra att mäta, men de är så centrala för oss att när det där försvinner, om det försvinner, så kommer det bli märkbart och då kommer vi må sämre.
Mm. Ska vi sluta med de relativt dystra orden?
Ja, det gör vi.
Henrik Harrison, tusen tack för att du kom till Seniorradion.
Tack för det.
Oh, I think. Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Det är nog fel på min nya TV. Men säljaren säger att jag inte har någon garanti, så nu måste jag väl köpa en ny.
Men du har ju reklamationsrätt. Du har 3 år på dig att reklamera.
3 år? Är du säker på det?
Det har jag fått reda på hos Konsument Gästrikland. De har både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Du kan ringa dem på 026 17 50 50 eller gå in på deras hemsida konsumentgastrikland.se.
Tack, då ska jag ringa direkt.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
T-Bone Walker var en av de riktigt stora bluesartisterna på västkusten under slutet av 30-talet och hela 40-talet. Hans föreställningar namn var Aaron Thibault Walker och han gjorde sitt artistnamn T-Bone genom att ge det svåruttalade namnet Thibault en uppfriskande förenkling. Aaron föddes i Linden, Texas den 26 mars 1910. Båda hans föräldrar var musiker och Aaron startade tidigt sin musikerkarriär. Han tog som hand av Blind Lemon Jefferson som var vän till föräldrarna. Och han lärde sig tidigare att spela gitarr, piano, banjo, fiol, mandolin och ukulele. Han slutade skolan när han var 10 och vid 15 års ålder spelade han professionellt i Dallas. Han skivdebuterade med Wichita Falls Blues på Columbia Records 1929. 1935 arbetade han som sångare och gitarrist med Les Heights Orchestra i Central Avenue i Los Angeles. Och 1940 blev han den första bluesgitarristen som började spela elektrisk gitarr. Vi ska höra T-Bone Walker i T-Bone Shuffle.
Thank you.
that's one thing for sure. You can't take it with you, that's one thing for sure. There's nothing wrong with you that a good shuffle boogie won't cure. That's why I love to sing.
T-Bone Walker hade en hel del tricks för sig när han spelade, och flera senare gitarrister har tagit upp dem. Han spelade till exempel med tänderna, något som Jimi Hendrix gjorde känt även utanför de snävaste blueskretsarna. Liksom att spela med gitarren bakom ryggen. Men mest känd är nog T-Bone Walker ändå för Stormy Monday, eller They Call It Stormy Monday But Tuesday's Just As Bad, som är den fullständiga titeln på låten.
They call it Stormy Monday But Tuesday's Just As Bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Flies on Friday, and Saturday I go out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray.
Efter karriären slog sig Walker ner i Los Angeles. Han drabbades av en stroke 1974 och året efter avled han efter en lunginflammation och ytterligare en stroke. 1980 valdes han postumt in i The Blues Hall of Fame och 1987 i The Rock and Roll Hall of Fame.
Flera kända gitarrister, bland annat Chuck Berry, Lonnie Mack, B.B. King, Jimi Hendrix och Steve Miller, har nämnt T-Bone Walker som en av sina stora förebilder som gitarrist. Och vi ska heller inte glömma jazzgitarristen Barney Kessel, som var hans bror, ja, eller möjligen systerson. T-Bone, som var med som gitarrist vid 1962 års upplaga av The American Folk Blues Festival. Och han får avsluta dagens bluesavsnitt med I Wanna See My Baby. Och på den medverkar också Memphis Slim piano, Willie Dixon bas och Jump Jackson trummor. Tack för idag!
Bluesen där, den är som vanligt sammanställd av Sven-Erik Lundberg. Norra Europas främsta blueskännare har jag utnämnt honom till.
Ja, det låter bra.
Ja, och nu säger jag välkommen till veckans tyckare, nämligen Carl-Axel Blad, lagman för detta.
Väldigt mycket för detta, ja.
Ja. Och Bosenna Mersinski.
Ja, tack.
Ja, du hör,
jag är för detta jag också.
Ja, jag har gjort, alla är före detta.
Ja, jag har varit en sån här diversarbetare.
Ja. Men före detta, det är inte samma som före detting.
Nej, det är något annat. Det är på ett annat plan.
Björn Widegren, kulturredaktör.
Före detta.
Emeritus.
Emeritus, ja. Just det. Ja, just det. Det är lite bra.
Ja. Ja, hörrni, först var den grå, sedan var den rosa. Men för de flesta Gävlebor har den alltid varit gul. Men nu ska den vara grå och grön.
Grön också. Ja.
Grön också.
Teaterbyggnaden. Ja. Grön, vad ska på taket? Eller?
Vissa inslag ska vara gröna.
Jaha, det kanske blir klatschigt.
Ja, vad säger panelen? Säger Björn?
Ja, jag tycker det är fel. Alltså. Det här är de här fanatiska byggnadsvårdare, tror de att de är. Och då ska man återställa allting till precis som det var innan. De är hemska de här därför att de håller på till exempel med fönster. Det blir alldeles vansinniga om det är fel fönster. Om det är ett modernt fönster i en gammal byggnad får det inte vara. Mm. De är alldeles tokiga. Och de är fanatiker tycker jag på något sätt. Mm. De kommer ju aldrig, folk i allmänhet vill ju ha gult, vill ha färger. Och har vant sig vid den här och sen ska de bara för att tillfredsställa en liten elits snobbiga attityder.
Mm. Jag tycker. Vad säger Carl Axel?
Björn, apropå fanatiker.
Ja.
Ja, men...
Jo, visst är jag fanatiker också, men jag, på rätt sätt.
Ja, precis så. Men jag som har lite svårt för att hetsa upp mig.
Ja, du har det.
Jag har det. Det är väl en tur, annars har jag varit arg i mitt yrkesliv. Och det har jag inte varit. Och inte är jag så särskilt upprörd nu heller, kan jag väl säga. Sen kan jag hålla med om att det är lite svårt att förstå när det... Den nu tydligen har kommit fram som en tydlig uppfattning om att den färg som teatern har idag, den är vacker och fin och smälter in väldigt bra i den övriga stadsmiljön. Så är det lite så att även en lite trög person som jag kan ju tycka att det är märkligt att man på länsstyrelsen så att säga, jag ska säga att man sätter sig över folkvilja, för det är väl kanske att ta i. Men ändå så väldigt starkt driver den här uppfattningen som ju inte tycks, som många tycks dela. Mm. Så det kan väl lite hålla med upprördheten.
Bosanna?
Ja, jag vet inte. Men jag tyckte det där med gröna fönster lät lite trevligt ändå. Mm. Och då bör ju byggnaden vara grå i så fall. För gröna fönster och gul fasad, det ser ju underligt ut. Så det kanske kan bli bra. Jag är ju negativ till Agnes, men jag får vara lite positiv nu då.
Ja, just det. Ja, det var du i en panel för ett tag sedan.
Ja, och den är ju gul, den byggnaden. Nej, men det, jag kan nog tänka mig det är grått och grönt. Det kan bli snyggt.
Jag har sett såna här modeller av den. Mm. Alltså det är ju inte sån här betonggrått utan
det är lite trevligt grått.
Lite skimrande grått.
Men
jag ska inte ha någon åsikt i det här.
Nej, du är ju bara programledare. Ja.
När man sa så här att den invigdes ju 1878, då var den grå. Mm. Sen så gjorde man under 50-talet blev den gul. Mm. Och sen gjorde man en renovering 1987. Och då sa man att vid nästa stora renovering, alltså den vi står inför nu, då ska man återgå till den ursprungliga gråa färgen. Mm-hmm. Ja, så är det.
Sakt, tycker de.
Ja,
vi får se.
Finns det de som vill ha en folkomröstning om det här, läste jag?
Nej, vi får väl se om det blir någon rörbe först.
Ja,
det verkar ju lite tveksamt.
Ja, precis. Jag pratade med Jörgen Ersvik om det. Mm. Han sa att de håller ju på att gå igenom nu och verifiera. Mm. Det är ju över 8000 namnunderskrifter. Mm. Så att det inte är någon dubblering.
Nej, och någon från Tierp har skrivit på.
Ja, precis. Eller Musse Pigg. Eller ja.
Men var inte han från Tierp?
Det var roligt.
Men apropå det här med folkomröstning, jag läste om det, det var nog en insändare bara i Gävle Dagblad om teaterns färg. Är folkomröstning, är det en bra metod?
Det är lite krångligt, va? Och dyrt.
Jag
tycker inte. Alltså, det är så fånigt. Vi har ju haft ett antal folkomröstningar. Och det blir nästan... Alltså, det röstar, och folk röstar ju nej.
Om
det
på riksnivå är, menar du?
Ja. Sådana här lokala har kanske varit också. Jag menar, folk röstar ju nästan alltid nej. Det är, för människor är konservativa. Det är bra som det är. Man ska inte ha någon förändring. Det är bara tråkigt. Vi röstar nej. Ja, så sen så... När väl kommer till beslut så blir det ju ändrat ändå då, trots att folket i den här rådgivande omröstningen inte hade tyckt så.
Ja, men det är väl typiskt att de har en sån rådgivande. Ja, det... Politikerna har sett till att det ska vara rådgivande.
Ja, visst.
Det är, jag menar, det är ju bara symbolpolitik. Det är illa.
Ja, det är ju det. Och då kunde man lika vara utan det.
Men tilliten till politiker är ganska liten, om man vill säga. Och det är därför jag tror att de tvingar fram de här folkomröstningarna. Mm. För det.
Högertrafiken var ju ett sånt exempel.
Det var ju nej.
Det var mitten av 50-talet, tror jag.
Ja, och sen hade vi väl nog med folkpension också, va?
Ja, ATP. Slut på 50-talet.
Nej, men det var väl ingen folkomröstning.
Oh.
Och rusdryck.
Oh, det tror jag.
Rusdryck, ja.
Kräfter kräva dessa.
Ja. Ja, just det. Vi har haft något mer också. Jag
EU.
Ja, EU, ja.
Mm.
Ja.
Röstar vi nej där också?
Ja, det gjorde ju folk. Folk är ju sådär, som Carl Axel säger, alltså, de är konservativa. På ett tråkigt sätt, tycker jag. Jag är konservativ på ett mycket bra sätt.
Du är bäst, Björn. Allt är bäst.
Ja, men Schweiz har ju mycket folkomröstningar, både det ena och det andra. Och det är ju, som du sa, Carl Axel, det är ju ett konservativt land. Alltså, där kvinnan fick rösträtt för...
Häromåret.
Ja, men bryr de sig om folkomröstningarna i Schweiz då?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Nej, det är ju en bra fråga.
Jag tror inte att det blir något jävligt. De kommer att hitta röstande som inte är giltiga.
Om rörbar, menar du?
Ja.
Jag kommer ihåg när vi, när vi gick i skolan. Då hade vi ju elevomröstning om lediga lördagar.
Just det.
Och det är klart Sveriges elever röstade mot lediga lördagar. Och så jävla dumt.
Ja,
och så blev det ju det ändå.
Jag menar, mamma och pappa var ju lediga på lördagar. Ungarna, de ville själva gå till skola. Man trodde att, sommarlovet skulle krympa ihop. Så.
Ja,
apropå ingenting.
Hörrni, vi ska ta ett annat ämne. Christian Ekenberg frågade sig, ska Gävle bli det nya Kumla?
Ja, just det. Det var en ny bransch.
Ja, alltså det planeras ju för, jag vet inte hur många tusen nya fängelseplatser.
De ska tredubblas.
Tredubblas, ja. Och,
i landet?
Ja,
inte blir så här, men nästan i landet, ja.
Jag har en synpunkt på det.
Kriminalvårdsstyrelsen tittar på Gävle. Mm. Man skulle kunna bygga ett fängelse här med upp till 600 platser.
Vad har vi nu?
90, tror jag.
Det var en väldig skillnad.
Ja.
Men vi har kanske mycket bovar också. Nej, inte bara Hans Strömstedt.
Men jag skulle vilja säga så här, ja, att om man sätter en författare som Håkan Nesser i fängelse för att han hade var skattefuskare, då är det någonting som är fel. Glömmer aldrig vad de Gaulle sa när de ville en partister, jag ska inte säga vilket håll de var, för det förstår ni allihopa, det var vänster allihopa, ska ni inte ta och arrestera Jean-Paul Sartre? Och då så sa de Gaulle så här: man arresterar inte vår tids Voltaire. Det är bara en fransk politiker man säger det. Här vet de knappt vem Bellman var. Och så vidare. Och sätter man alltså, om det är så trångt i fängelserna så att de är överfulla, då ska man väl inte sätta in en författare som är väldigt bra, bara därför att han har, som alla andra, vill han inte betala så hög skatt. Det blir inte så konstigt. Fattar jag väl också. Det är ju något fundamentalt fel här.
Fast å andra sidan, straffåldern har ju sänkts. Och straffen blir längre. Så det är inte enbart Håkan Nesse som gör att man
Nej,
måste ha...
men det är ju en del i det hela. Jo, men om det här blir mer och mer, att så fort du har gjort någon manschettbrott, som vi sa förr i världen, det kommer du ihåg, Carl Axel. Men då så ska de in i fängelset. Alltså vilka de ska ta hand om är väl de som skjuter på stan så att oskyldiga människor kan drabbas av det. Eller håller på med knivar och annat. Och så,
och så ska det bli dubbelrum, eller det är det väl så stor
det? Ja, redan det.
Vad pratar vi om?
Fängelse.
I Gävle eller allmänt sett?
Nej, i Gävle i synnerhet.
Ja.
Man tittar på Gävle från kriminalvården och man vill ju bygga ut, som sagt. Och frågan är då, ska det byggas ett helt nytt fängelse någon annanstans eller ska det nuvarande byggas till?
Vill vi ha det så då? Är det, det är väl det vi funderar över. Jag vet inte, det har inte tagit ställning.
Finns det Jag menar, finns det utrymme? Och det tycks det ju göra ute i Bomhus.
Där. Ja, rent markmässigt.
Ja, jag menar det. Ja. Mm. Så kan man väl på att det måste väl finnas fördelar med att kunna bygga till det här. Ja, det är ju rätt så stort fängelse nu också. Mm. Men jag har ju väldigt svårt att förstå det här att man liksom ska tredubbla fängelsepopulationen som det heter. För att jag menar, den har ju alltid varit låg i det här landet. Och det har ända till det här med gängkriminaliteten och skjutningar kom till, så har det gått jäkligt bra. Och jag är liksom så väldigt förvånad över hur det har blivit att lag och rätt är liksom det ämne som står högst upp på dagordningen för väldigt många svenskar. Och det fattar inte jag. Så för folk har frågat mig, är du inte rädd att gå ut på stan? Det är så mycket skjutningar. Jag är rädd att bli påkörd av en bil eller cykla omkull och bli påkörd. Mm. Men att man ska komma och skjuta mig.
Den risken. Ja, men det är väl för att det ger sån väldigt stor uppmärksamhet.
Precis så. Ja. Så är det. Jag menar, den uppmärksamheten är ju inte alls i paritet med risken, om man säger så.
Nej, såklart. Ja, det var ingen riktigt tydligt besked från panelen.
Nej, men inte från, tänkte säga, ledarskapet heller. Hade vi vetat att de hade bestämt sig, då hade vi nog kunnat haft åsikter.
Med. Ledarskapet menar du mig då?
Nej, jag menar de som du har fått uppgifterna från.
Ja.
Vilka det nu var. Var det riksdagen eller vad var det för...
Nej, det är kriminalvårdsstyrelsen. Ja, men riksdagen har ju beslutat om utökningen av antal platser såklart.
Mm. Men, du vet inte varför de tycker Gävle är bra.
Ja, men det finns ju
de har ett bra fungerande fängelse nu.
Okay.
De. Men det är lite intressant när man ser på... det var alltså 90 platser, någonting sånt, 92
och,
kanske.
Och det skulle bli 300 då, sa du?
Men det är 200 anställda.
Oj!
Ja. Jag studsade till när jag såg en siffra.
Det var värst. Ja. Men det ligger ju bra till. Kan de gå tvärs över Bomhusvägen där och flanera i koloniområdet där?
Men det är ju en verksamhet som är oerhört personalkrävande och jäkligt dyrt. Ja. Alltså. Så att det är nu vansinnigt att man, om inte annat, så av ekonomiska skäl så är det ju fullt vansinnigt att sätta så mycket folk i fängelse.
En del...
Till vilken nytta kan man... För nu är det ju, man har liksom verkligen bytt perspektiv. Förr så skulle vi se att det kommer ihåg grum. Och när man skulle se till fångarnas perspektiv, nu är det brottsofferperspektivet. Och då är det bara det som gäller. Mm.
Det finns ju de som hävdar att Sverige borde hyra fängelseplatser.
Mm, i Estland bland annat. Ja. Mm,
är det en bra idé?
Nej, men en sån som Nesse kan väl ha en fotboja i så fall då?
Ja,
kan få han Estland. Inte det?
Nej, han ska in i fängelse.
Han ska sitta där fysiskt. Ja. Okej.
Okay. Alltså han blev ju frikänd i tingsrätten.
Mm. Mm.
Som blev överklagad av åklagaren, så dömdes han i hovrätten. Och så sen så begärde han prövningstillstånd i Högsta domstolen. Det fick han inte.
Mm.
Så att det har ju liksom... bedömts av våra landets högsta och klokaste domare.
Hur fria är domstolarna att till exempel ge honom en fotboja istället för ett fängelsestraff?
Alltså, fotboja, det döms ju inte ut av domstolarna, utan det är ju kriminalvården som sätter på, säger att domstolarna har dömt till ett fängelsestraff, och då kan man kriminalvården bestämma att en viss del av det här fängelsestraffet får verkställas med fotboja. Men det här var väl alldeles för långt fängelset. Jag har inte följt det här närmare.
Ett och ett halvt år,
är det väldigt långt.
Men det är väl lite grann typiskt också att det är därför att det är skattebrott.
Ja, men
det är ju tydligen, jag säger som du, med det, fast det är en annan fråga då. Det är tydligen det som är så viktigt, att det är skattebrott och det ska beivras.
Men så har det ju varit att vi har ett antal brott som är artbrott.
Mm.
Och dit hör ju våldsbrottsligheten. Jag menar, där ska det bli fängelse.
Mm.
Och så sen,
det fattar jag också.
Ja, och så sen så ett antal andra artbrott, och bland annat då bedrägeri eller skattebrotten, alltså brott mot det allmänna. Och det har väl att göra med att man trodde att det liksom hade någon slags uppfostrande effekt, att man liksom såg det.
Det är väl tvärtom nästan.
Nej, men sitta i fängelse tror jag inte är något roligt.
Nej, jag tror inte man blir någon bättre människa.
Nej, det blir man inte, men det är ingen som tror.
Det är nog inte det här handlar om.
Nej.
Utan här är det att de vill ha hämnd på sådana som är så hemska så att de gör av med våra skattepengar.
Ja, nej, men
det är hemskt tycker jag.
Men det är lite hämnd.
Vi ska prata om kungligheter.
Mm-hmm. Då ska vi stå upp.
Nej, man bestämt. Om prinsessan Madeleines. Mm. Hon ska ju bara sälja hudvårdsprodukter. Mm. Och häromdagen så skrev företrädare för föreningen Vetenskap och folkbildning att hennes val av samarbetspartner, företaget Veleda, är ytterst anmärkningsvärt.
Varför det?
Jo, menar de här då, det är ett antroposofiskt företag som säljer så kallade läkemedel. Och antroposofiska läkekonsten är känd för sitt motstånd mot vaccinationer. Rörelsens huvudstad kan man säga i Järna. Där är det lägst antal barn som mässling vaccineras. Och så.
Man kanske inte ska kalla Järna för en stad.
Nej.
Lite, kommun. Nej. Nej, det är inte ens det.
Det hörde till Södertälje, tror jag.
Ja, just det. Är det smutsade ner på något vis hennes...
Hon måste väl ha någon samarbetspartner. Det är ju tufft för någon som ska starta från scratch.
Ja då, men tycka. Det finns ju massor utav.
Men det är väl typiskt att det blir en republikan som har hakat upp sig på det.
Nej, det tror jag inte så. Utan det
jo, men det ligger liksom i undertexten alltihop. Mm. Just, hade det varit en politiker som skulle göra det, hade det inte blivit samma uppmärksamhet. Jo, nej. Hade det varit en SD-politiker hade det kanske blivit det.
Men nej, det handlar ju om att hon använder sitt kungliga efternamn i alla fall.
Jag menar det. Då hugger de ju till.
De har ju inga efternamn egentligen. Bernadotte är ju inte officiellt, det är bara vad de tar till.
Ja, just det.
Så är det ju.
Är det så?
Ja, det tror jag.
Ja, i alla fall så menar kritikerna då att det här företaget Veleda är sällsynt olämpligt att samarbeta med Madeleine.
Jaha.
Just på grund av...
Jag känner mig inte särskilt engagerad.
Det. Nej,
vill hon driva ett företag? Hon har ju inga apanage, det vet vi. Mm. Så må hon väl få göra det och välja samarbetspartner själv. Inte vill jag lägga mig i det och ha någon sån synpunkt. Nej. Mm.
Jag läste av någon anledning i morse i intervjun med Åsa Lindeborg. Hon har ju kommit ut med någon bok, eller ska komma ut med någon bok om kungen. Och sen så frågar den här intervjuaren, och då säger Åsa Lindeborg, som ju är inte lojalist precis, så säger hon, jag tycker synd om man väl och lite synd, alltså man struntar väl i det här, men alltså lite synd om det här är, om henne är det väl, alltså hon har fått kläskott för mycket som är, ja, och det är klart, och så sen att hon väljer fel partner, så ja, det är som överhuvudtaget hudvårdsprodukter.
Ja, jag sysslar inte så mycket med sådana.
Du gör inte det?
Nej, nej, det är konstigt nog.
Nej.
Nej, men gubben hennes har väl något jobb, har han inte det?
Jag vet inte det.
Jo, han är ju riskkapitalist.
Okay. Mm.
Chris O'Neill.
Ja, just det.
Men han har för lite kungligt blod i sig.
Väldigt lite.
Ja. Så att de blir inte så upprörda vad han håller på med.
Nej.
Men han köper ju företag och rationaliserar bort folk och kostnader, och så säljer han det dyrt.
Och så tjänar han pengar på det.
Ja. Mm. Okay. Det är också ett sätt att tjäna pengar.
Ja, det finns många.
Det kunde man bli mer upprörd över än att prinsessan Madeleine samarbetar med någon...
Antroposof.
Ja, just det.
Nej, det är inget som stör min nattsömn direkt.
Okej. Vi ska ta ett annat lite, vad ska jag säga, lättsammare ämne. Jag läste en krönika av Simon Rydell i Arbetarbladet. Och nu ska vi se om jag hittar, där var mitt papper, om Gävle centrum. Alltså i och med att ytan nu utanför Agnes, så blir det, ja, det är liksom mötesplatser och bänkar. Och det,
ja, det ser ganska trevligt.
Då menar den här skribenten att det finns en möjlighet att Gävles mittpunkt flyttas från kring Stortorget och där till Slottstorget.
Vad gör det?
Ja, men det kan vara trevligt som omväxling.
Ja, jag menar det. Ja, vad är problemet?
Nej, men det, krögarna rustar för detta.
Ja, nu såg jag terrassen har bytt namn och har fått nya ägare.
Ja, till altanen,
exempel. Ja, nej.
Altan på stan.
Ja, så heter det.
Ja. Okej, det var inget som engagerade denna panelen. Och
nej, men däremot så har man ju hela tiden sagt att vi måste knyta ihop söder och norr.
Mm. Ja.
Och det hade ju utmärkt kunnat göra om man hade gjort en brygga över Gavleån från Agnes kulturhus. Och där haft det här fiket.
Ja, ja. Mm.
Eller restaurangen, vad som helst.
Det var väl något plan?
Jo, det fanns en sån plan. Mm. Men den ansågs nog för dyr att göra. Eller någonting. Mm. Halmstad har ju ja. Det där. Men jättefint.
Det finns ju broar i alla fall.
Ja, det finns det. Och det kan man ju fortsätta på. Och ha bara gångtrafik över där. Mm. Så visst, det tycker jag man skulle gjort. Mm. Mm. För då hade det ju blivit
men nu blir det ju balans. Ja, men lite mittemellan det där. Och det stod det också om idag. Så blir det ju en ny restauratör, eller ny och ny, som ska ha Rådhustorget där. Mm. Och det ligger ju mitt emellan de här. Och det kan väl knyta ihop det hela.
Jo, det gör det
både lite. Café och restaurang. Och han ska få ha i 3 år, tror jag, eller någonting sånt där.
Mm. Vi får se hur det blir med det.
Ja.
Den frågan dyker säkert upp i kommande paneler. Men för nu, tack på Sända med Synski, Karl Axelblad och Björn Widigen.
Tack.
Nu ska vi lyssna på Anna Ternheim.
Bara en sån sak.
När nattens mörker falnar och stillar sig till ro, när jag är tätt in till dig som så många gånger förr, jag har en vän att älska, att dela livet med. Ifrån tårar och förtvivlan till att alltid vara glad, så låt de sista ljuva åren bli de bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, ska du tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv. Att följa livets lagar var inte alltid lätt. Man fick glädjas åt det lilla och försöka handla rätt. Men ofta fann jag styrka i att ha en vän som du, en vän som alltid tröstar när dagen blir för svår. Så låt de sista ljuva åren bli de bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna. Slutar slå,
Vi tronar ut Anna Ternheim och hör om Sven-Erik Lundberg. Har något lite kort att berätta om vad som händer i veckan?
Ja, jag vet inte om jag har så mycket att berätta, men det är en del spännande föredrag här då, va? Om Rysslands hemliga krig mot Sverige av Patrik Oksanen på torsdag till exempel, va? Klockan 13.15 till 14.15 på Polhemskolan. Så kan man lyssna på klassisk musik på fredag, Chaplin Songs med sopranen Camilla Tilling på fredag till exempel. Sen på lördag är det visst någon ishockeymatch, tror jag.
Jaha, det låter
bekant. Eventuellt i alla fall. Så att vi kan väl nöja oss med det så länge.
Ja. Då tackar vi för oss. Jag heter Mats Romvall och tekniken sköts av Timo Heino. Vi säger ha en riktigt bra vecka och vi lyssnar på Sandviken Big Band i låten Satin Doll. Tack och hej!
Senior Radion Gävle 102,7 MHz.